Arrivederci Milano, här är spelarna som nu kan tradas efter att ha gjort succé i OS.
Och den finska succébacken är högt på den listan.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Ja, tillbaka till vardagen för oss här med NHL-podden. Vi börjar blicka vidare mot en NHL-säsong istället för att bara snacka OS. Eller på ett visst sätt ska vi lite snacka OS. För att det att vi går tillbaka till vardagen för NHLs del så innebär ju också att NHL-lagen går tillbaka till vardagen. För någonting som har hänt i NHL är det att det nu officiellt är okej igen att börja trada spelare. För ett transferförbud har varit i kraft under hela Milano-OS. Men nu, från och med det att den olympiska elden släcktes, så är det igen okej för spelare att tradas i den här toppligan. Men jag åtminstone misstänker att de inte kommer att börja. För vi har inte ännu fått några sådana nyheter om att spelare ska tradas. Men jag misstänker att det lite handlar om att den här amerikanska guldfesten fortfarande är igång.
Ja, nu följer jag ju världen med ishockeyvärlden med nästan lika stort intresse som finalen, att kommer det där USA:s herrlandslag nu att delta på Donald Trumps State of the Union, han håller State of the Union-talet, och kommer det sen också att då fara och fira med honom till Vita huset, vilket ju då damlandslaget inte kommer att göra.
Nej, alltså så som jag förstår det så är det väl redan klart att herrlandslaget nog ska till Vita huset, men att det var oklart ännu om de kommer att falla till den här State of the Union. Och om ni nu har missat det här så måste vi kanske nu snabbt ta fasta vid det här också, för att det han kännas som att USAs herrlandslag lite skakar av sig den här stämpeln om att vara sån här nästan snudd på överdrivet patriotiska genom att ta med Johnny Goodrows barn för det här lagfoto efter OS-guldet. Jättesympatiskt. Sen går vi 15 minuter framåt. De är inne i omklädningsrummet och firar. Det visar sig att FBIs chef Cash Patel är där och firar med dem. Via honom väl så ringer Donald Trump då åt guldlaget och säger ungefär ordagrant att oj nej, nu måste jag ju väl bjuda in damerna också, för annars blir någon sur på mig. Och det här har ju blivit en enorm grej i USA, i och med att det igen liksom det blev den här politiska förtecknen för det här guldet som många kanske var rädda för eller väntade sig att det skulle bli.
Och det som nog många också verkligen gör till och med mer än att bara höja på ögonbrynen, att om man nu tänker på riktigt på det att FBIs chef i USAs omklädningsrum, alltså polisen, vad ska man dock, det är ungefär som Supos chef skulle vara och fira med det där finska ishockeylandslaget, och han är där, dricker öl, dansar med dem och det där, och nu är det ju inte vilken chef som helst, utan det här är ju en det där FBI-chef som är mycket kontroversiell, hans val så som totalt exceptionellt, hur kan man välja en kille som inte på det sättet har någon erfarenhet av det här arbetet, och han hör ju definitivt till den här alldeles yttersta skikte av sån här, vad man nu ska kalla dem då, MAGA-Trump-anhängare.
Och som sagt, som du redan där sa, damlandslaget, så de har inte fått en inbjudan, så som det ser ut just nu i alla fall när vi bandar in det här avsnittet, så ingen inbjudan till Vita huset, nu en inbjudan till den här State of the Union-talet i kongressen, men, och det ska ju sägas, det är ett mycket mer politiskt tillfälle då att bli inbjuden dit istället för att bli inbjuden till Vita huset. Det här har de då tackat nej till. De säger i det här officiella svaret att de nu uppskattar det, att de har blivit inbjudna, de ser det som en stor ära, men de kommer inte att närvara.
Och det här var alltså damlandslaget?
Damlandslaget och herrlandslaget, så de håller väl på festar i Miami just nu, så det vet vi nog inte om någonting om vad de tycker och tänker.
Ja, meningen var ju att de skulle flyga till New York, men vädergudarna ville annat. Det har väl kommit ungefär 40 cm snö i New York, så istället flög de dit till det där till Florida, var det ju har festats annars också mycket inom NHL-ishockeyn det här senaste åren.
Men sen när ölen tar slut och festyran lite också kommer av sig, så är det ju faktiskt vardag som gäller för de amerikanska NHL-spelarna också. Det som jag i alla fall tror att i det skedet sen så kommer vi också att börja se spelaraffärer. För det är inte särdeles mycket tid kvar innan transferfönstret stängs, ska vi minnas.
Nej, det är fredag om en vecka, det vill säga den 6 mars. det där, så det kommer nog snabbt. Men det som jag ännu skulle säga om det här USA, som, för de faktiskt diskuterar ovanligt nog i Toronto, är att det är så att Toronto Maple Leafs spelar mot Tampa Bay Lightning på onsdag kväll i Toronto. Och det diskuteras nu att det där, att vad säger Toronto fansen om Auston Matthews inte uppenbarar sig på den matchen, för att han är i Vita huset, alltså kaptenen för Toronto Maple Leafs. Så ovanligt nog så kan det direkt bli en kontrovers i Toronto.
Oväntat faktiskt. Han fick ju den här frågan där på presskonferensen efteråt. Eller jag minns inte exakt hur den här frågan var ställd, men då steg ju liksom Jack Hughes till och med in och sa att Auston Matthews är någon vinnare, att sluta försöka komma hit med det här narrativet om att han inte skulle kunna vinna i oavsett var han spelar.
Ja, men som sagt, tillbaka till trade deadline, det är inte många dagar kvar. Det kommer att antagligen, alltså telefonerna har ju något heta, fast det har varit OS det där förbud. Det kan, vet nog alla, ingen kan hindra general managers för att plocka upp telefonen och ringa till någon. Så det kan nog börja hända ganska snabbt stora grejer här nu.
Mm, och så ska vi också minnas att många av de här general managerna har ju också varit involverade i landslagens verksamhet. Så om man vill göra business till exempel med Minnesota Wild eller för the Panthers, har det inte gått att göra för att deras general managers också har varit i Milano. Men en
om
spelare,
vi inte har gjort inside trading med varandra.
Ja, vem vet, kanske vi snart
Bill Cedar har ju varit där.
Ja, exakt. Jag menar att snart får vi se en sån här Kirill Kaprizov mot Alexander Barkov trade att komma helt plötsligt helt ur tomma inte. Men alltså det finns ju spelare som har ökat på sitt värde under OS, som vi säger som så. Och då är det framförallt en spelare som jag tror att vi båda har högst på våra listor.
Jo, alltså det var ju ett stort frågetecken. Att hur skulle Rasmus Ristolainen passa in i det finländska spelsystemet? Hur skulle han det där prestera? För han har inte spelat i landslaget sedan 2016 World Cup. Han har dessutom haft en massa besvärliga skador. Men det där, jag är säker att inte den enda som var fullkomligt totalt imponerad av hur Rasmus Ristolainen spelar. För det var, ingen kan nu spela en felfri turnering, men inte var det långt ifrån att han spelade en felfri turnering.
Nej, och jag skulle säga just uttryckligen med tanke på förutsättningarna att han hade varit skadad mycket. Vi hade inte sett honom i landslaget sen World Cup 2016. Och sen framförallt det där, just det där mentala, att det här var hans första viktiga matcher. Egentligen sen JVM 2014. Han har aldrig spelat slutspel i NHL. Han har aldrig varit med i landslaget heller och spelat utslagsmatcher. Och för mig fanns det den där lilla oron att kommer han att palla för trycket? Kommer han att klara av att hålla sig i skinne och inte göra något dumt? Och det gjorde han, och jag tycker att han höjde sig hela tiden. Och det tror jag kanske framförallt som de här general managerna ser, att de tittar på hur han spelar mot Schweiz, de tittar hur han spelar mot Kanada och de tittar hur han spelar mot Slovakien i bronsmatchen och mot Sverige i gruppspelet också såklart, och konstaterar att det här är en kille som absolut kan hjälpa oss när det blir slutspelsdags i NHL också.
Så du tror inte att de kollar hur han spelar mot Italien?
Jag misstänker att den matchen där de flesta finländska spelare lite fick puffa sina personliga statistiska fördelar in i slutspelet. Så nej, jag tror inte riktigt att den matchen är jättehögt på deras önskelista där. Men jag tror ärligt talat inte heller att denna Sverige-matchen i gruppspelet är det. Jag tror framförallt att denna matchen mot Kanada som folk tittar på, tittar hur han spelar där.
Ja, och visst var det skönt att se hur det där när Tom Wilson gjorde sig ganska stor där i den matchen, körde på spelare, så visst var det ganska skönt att se hur Rasmus Ristolainen faktiskt smällde till honom, så att det var Tom Wilson som blev att ligga på isen, och sen gav han ännu en liten törn med klubban efter det och det där. Det var nog, han stod fysiskt upp, men han gjorde inte något dumheter. Han gjorde inga dumheter överhuvudtaget. Han verkligen skötte sin roll helt ypperligt och det där. Och så måste man dessutom komma ihåg att han var faktiskt, hörde till det, och det vet du för du stod där på mixzone, han hörde till de spelarna som på riktigt inte var hemskt nöjd med hur Finland spelar andra och tredje perioden mot Kanada.
Nej. Och en orsak till att han är högt på våra listor är förutom det här att han spelar bra i OS också det att det faktiskt finns en jättehård efterfrågan för uttryckligen den sortens backar som han representerar i NHL. Han är fysisk, han är tillräckligt bra med puck, och framförallt så är han högerfattad, och det råder det en brist på. För det såg vi det när Rasmus Andersson tradades tidigare under den här säsongen, så snackade jag uttryckligen det här att han kruxar för alla de här boxarna, vilket gjorde att Vegas Golden Knights var beredda att betala ett jättehögt pris för honom. Och det för mig, i och med att Vegas Golden Knights betalade så mycket som de gjorde, så tror jag ju att där fanns en budgivningstävling i kulisserna som vi inte bara vet om. Vilket sen innebär att det borde finnas många lag som är intresserade av Ristolainen också.
Jag tror Daily Faceoff-sajten har redan hunnit publicera här efter OS en artikel om spelarna som har höjt och sänkt sina värden under OS. Och Rasmus Ristolainen var högt på den listan. Och där, enligt då den här Daily Faceoff, så är det några lag som främst är ute efter honom. Där nämns Boston Bruins som är ute efter en högerfattad back. Edmonton Oilers som alltid är ute efter någon som kan försvara. Och Dallas Stars är ett lag som också nämns där. Och Tampa Bay Lightning. Så nämns också Detroit Red Wings, men jag tror inte att Rasmus Ristolainen vill till Detroit Red Wings. Han vill till ett lag som kan gå långt till slutspel.
Ja, och där undrar jag sedan vilka lag är liksom beredd att vara mest desperat och betala mest för en kille av Ristolainens kaliber. Och då tänker jag kanske framförallt på de lagen som är närmast att gå hela vägen av de där som du listar upp. Och då är det ju ärlighetens namn Edmonton Oilers och Dallas Stars.
Och Tampa.
Och Tampa Bay, ja, det är sant. Och speciellt nu...
Vi kommer ihåg att han har ju en gång varit mycket nära att bli tradad till Tampa. Det var ju, vilket år var det som att Steven Stamkos sa att hon i en match att det där att hej, att välkommen till Bolts.
Och det som också talar för Tampa Bay är det att vi vet ju inte ännu exakt hur skadad Victor Hedman är.
Nej, just det. Det där, det är en annan back som är till och med fysiskt större än Rasmus Ristolainen. Men visst blev det ju, det är såklart någonting som växer i Finland, men visst blev det ju mycket snack om det att när Mikko Rantaren och Rasmus Ristolainen var rumskompisar i OS och det där, båda kommer från det där Åbo med omnejd, så det där var det ju mycket snack att nu är det ju nu Dallas, till Dallas han är på väg. Och vi får se vad Jim Neal, Dallas general manager, tycker om det, men vi vet att han har ett gott öga till finländska spelare, och det var ju inte många år sedan exakt halva backtruppen som spelade det där i Dallas var från Finland.
Ja, och det känns på något sätt som att det ska vara mer sannolikt att det är Dallas om Ristolainen inte skulle ha spelat bra under OS. Vet du, för då skulle Mikko Rantanen till exempel också kunna gå in i Jim Neals office och vara sådär att hej, att här har vi en kille att lita på mig. Jag vet att han inte har presterat bra i NHL, men lita på mig när jag säger att han kan spela bättre. För nu vet alla att han kan spela bättre och han kan spela otroligt bra. Och därför tror jag också på något sätt att Edmonton Oilers skulle vara mer intresserade av det. Och inte det heller som att de är emot finländska spelare. Nu finns det Kasperi Kapanen där också i den truppen.
Ja, det är sant. Och det där Edmonton Oilers är ju alltid som sagt i behov av det där, av backar. Men alltså Dallas måste göra någonting. Det har snackats hela tiden att Dallas behöver den där högerfattade backen som kan spela tillsammans med Thomas Harley i andra backparet. Så någon är det ju, de var ju garanterat säkert ute efter Rasmus Andersson. Så någon ska de ju ha dit. Och det där, i och med den här blåvita kopplingen mellan Dallas och Finland har så länge varit så stark, så det där, så kanske jag fantiserar, men jag på något sätt ser att det är nog säkert gör sitt yttersta för att, eller yttersta nu kanske jag tar i, men säkert kollar att skulle det vara möjligt.
Men sen är det också värt att minnas att Rasmus Ristolainen har en ganska hög lön. Ja, det går att trixa sig runt lönetaket, det går det alltid att göra, men samtidigt snackar vi om en kille som har 5,1 miljoner i lön i de två kommande säsongerna, alltså inte bara den pågående säsongen utan också nästa säsong. Och nästa säsong så tror jag faktiskt att inte är ett jättestort problem, för att lönetaket kommer att stiga ganska mycket på sommaren. De flesta klubbarna har, tror jag, räknar med att de kommer att ha mera utrymme då. Det finns mer flexibilitet att göra saker på sommaren och sådär. Men om vi nu tar till exempel och jämför de här lagen just nu, så åtminstone enligt Puckpedia så är det så att Dallas Stars har 3,27 miljoner under lönetaket, vilket är helt okej, för då kan man väl då be något annat lag ta till exempel hälften av den här lönekakan.
Det är väl så att det får man inte mera göra, det måste vara Philadelphia som äter upp det.
Men man kan be dem göra det, för Philadelphia har ganska mycket kvar. De har ganska väldigt mycket utrymme upp till lönetaket. Ja. Edmonton Oilers däremot har jättelite utrymme, så där skulle de sen också behöva övertala Philadelphia att ta en större del av den där lönekakan, vilket säkert blir svårare att göra.
Och sen om man det där, om det nu, jag vet inte exakt hur han det där förhandlingsmöjligheter Rasmus Ristolainen själv har, vad han kan önska, men det där, om han nu själv får önska på något sätt och det finns de här två alternativen, så tror jag ju nog att det där att Dallas ligger ganska nära till. Men många är nog den åsikten att Boston är ute efter honom, så att få se.
Mm. Och Boston har alltså mer. Det var det vad jag skulle komma fram till, insåg jag genast när jag var ordet till dig, att min poäng med den där utläggningen var det att Boston har ganska mycket utrymme upp till lönetaket. Just nu har de 4 miljoner upp där. Så att, men Rasmus Ristolainen har ju inte en no trade eller no movement clause. Så han kan egentligen inte påverka det. Jag inte vet jag vad han har för skyldighet heller till Philadelphia, eller vad Philadelphia har för skyldighet till honom att låta honom vara involverad.
Nej, det är sen helt ner till det att hur han har relationerna. Det där, han är en veteran. Det är så omöjligt att riktigt gissa sig. För det, emellan är det så att general managerna tycker att hej, den där killen ska få säga lite själv. Och emellan så det där skitar det totalt i det. Och det är ganska omöjligt att säga faktiskt.
Mm. En annan finländsk spelare som jag vill lyfta upp i det här sammanhanget, som också jag tycker att spela bra under OS, tillräckligt bra för att få lag att bli intresserade av honom, och ett som nu spelar i ett NHL-lag som inte enligt all logik ska gå till slutspel, även om de tekniskt sett är ganska nära sträcket. Nashville Predators och Erik Haula.
Det är en bra poäng, och det där, alltså Nashville, nu det där måste ju, de har ju för tillfället ännu chans att gå till slutspel.
Men den är inte jätterealistisk, den där chansen.
Och det kan hända att det kan hända att innan trade deadline kommer emot, för nu kommer de att köra igång med ett spelprogram som är helt grymt. Nu vet jag inte hur många matcher Nashville spelar, men jag skulle tippa att de hinner spela åtminstone 3 matcher för trade deadline. Så det där kan det ju plötsligt hända att de märker att det här kommer inte att bära. Att nu börjar vi göra affärer. Men ännu, de har inte ännu lyft den vita flaggan.
De har 1, 2, 3, 4 matcher före trade deadline. De spelar mot Dallas, mot Detroit, mot Columbus och mot Boston ännu innan trade deadline. Så ja, nu är det helt fullt realistiskt att de till exempel vinner 2 och förlorar 2 av de här matcherna. Och vem vet, det kan vara det tillräckligt intetsägande resultat för att de fortfarande tänker att men vem vet, vi är ännu fortfarande in the hunt för den där andra wildcard-platsen, trots att vi är bakom Los Angeles Kings också i tabellen just nu.
Och i och med den här säsongen är så underlig på något sätt, så tror jag nog att det är ganska många lag som har det där, som fortfarande, fast ligger bakom, så tänker att nej, att allt kan ännu hända, att vi har våra chanser, att det där, att Nashville, det blir intressant att se faktiskt hur Nashville funderar och det där, men det där, det är ju helt klart att efter OS, det här OS, så nu är det ju väldigt många lag, eller många lag som det där tänker att vi kan gå långt i vår, som ser Erik Haula och funderar att den där killen skulle minsann sitta i vår fjärde kedja.
Mm, eller tredje kedja, för nu ska vi minnas att det är ganska många lag som uttryckligen vill ha för fler centrar. Alltså klart är det där stora behovet för många lag att de vill ha en viktig center, att de vill ha en center som kan spela en stor roll. Men då finns det sådana lag också som jag just nu skulle säga att faktiskt behöver en center för de uttryckligen, de lägre kedjorna. Och ett sånt lag som jag tror att skulle vara faktiskt tillräckligt desperata att försöka träda in honom. Och det här är ett problem här, är det att det är samma division. Men Colorado Avalanche skulle kunna behöva en center som kan spela antingen i tredje eller fjärde kedjan.
Det är en väldigt bra poäng där, för att Colorado hade ju lite liksom, det gick inte så bra de här sista veckorna före OS för dem, och det är nu verkligen all in för tillfället för att vinna Stanley Cup, så det där, och de har brister i sitt, det är helt klart att de har brister i det här laget. Så det där, det finns ett, jag kan också tänka mig att det där, nu han spelar ju också faktiskt några byten tillsammans med Joel Kiviranta i OS, så där, man kan tänka sig att där skulle finnas något som man funderar på en fjärde kedja. Och sen är ju Erik Haula på det sättet en mångsidig spelare, att jag tror att han har spelat, han är center, men jag tror att han under sin NHL-karriär har spelat till och med mera som ytterforward än som center.
Mm. Och en sak som alltså påverkar det här, jag nämnde det inte nyss insåg, men alltså Ross Colton har haft skadeproblem nu. Före OS till exempel så fanns det skadefrågetecken kring honom, och om han då kommer att missa flera matcher så då finns det absolut ett behov av ett center i laget. Jag läste mig lite in här på andra lag som också skulle kunna behöva centrar. Ett annat lag som finns också i central, men som jag inte tror att är jättedesperata på att ta in en spelare som Erik Haula, i och med att det kan vara dyrare att träda in en spelare från samma division. Men det här är ett ganska ungt lag som kan behöva den där stabiliteten som Erik Haula ändå bidrar med. Utah Mammoth, för de är tydligen, de talar om en top 9 forward, är liksom det var finns högst på deras önskelista just nu.
Ja, och de kämpar stenhårt faktiskt just där för en det där playoff-plats.
Och ligger mycket bättre till än vad Nashville Predators gör, ska sägas. Men just i och med att de inte heller är sådana tvärsäkra på att gå till slutspel, så vet jag inte heller om de skulle vara villiga att göra en big swing. Men där sen det att om Nashville sen inser att okej, vi kommer inte gå till slutspel, och till exempel Erik Haula skulle vi kunna sälja ganska billigt, så då tror jag att Utah Mammoth skulle kunna vara intresserad. Men i så fall tror jag att det också finns ett annat lag som är intresserat också i den västra konferensen, men i Pacific-divisionen. Och Vegas Golden Knights lär vara intresserade av en center som också skulle uttryckligen kunna spela i tredje kedjan.
Ja, nu är det ju så att Erik Haula var ju andra center i det där Vegas Golden Knights när de spelade final och gjorde sin bästa NHL-säsong det året. Så att det där, det, och det är ju inte första gången som en spelare skulle komma tillbaka till ett lag som han har åkt ifrån.
Nej, och speciellt när han hörde till de där original misfits, vad de nu kallades. Någon misfits var det.
Just det kallades. Ja, misfits.
Han var en del av dem, och de har nog alla en väldigt speciell plats i Vegas anhängarnas hjärta. Det tycker jag att det är alldeles uppenbart. Så jag tror att, liksom att fansen skulle storgilla om de plockar in honom igen.
Ja,
det är ganska få ställen där man kan säga att fansen faktiskt skulle storgilla att plocka in Erik Haula, ska vi vinnas.
I Carolina skulle han ändå inte göra
det. Nej, exakt. Så därför nämnde jag inte ens dem. För där,
fast vi också behöver en center.
Ja, för där är nog liksom det att om det börjar läcka fram så tror jag att det, och vi har sett att Carolina fansen alltså kan ha kraftigt motstånd när de ryktas värva någon spelare.
Ja.
Men hur är det med andra spelare som inte är finländare då? Vem tycker du att, finns det någon värld att lyfta fram från OS?
Jag skulle säga att när det är många lag som behöver centrar, så det finns ju väldigt intressanta centrar i lag som inte kommer att gå till slutspel. Och den riktigt heta diskussionen är ju såklart Nazem Kadri i Calgary. För Calgary kommer inte att gå till slutspel. Och där säger man att om någon skulle lyckas göra ett sånt paket att de skulle kunna få Nazem Kadri som center och Blake Coleman som då är ytterforward som har vunnit två Stanley Cup-titlar med Tampa Bay, och någon Nazem Kadri har vunnit med Colorado, att det här skulle vara två spelare som det där väldigt många lag skulle vilja ha i sin trupp när slutspelet börjar, för det är sådana spelare som man väl lite som en klyscha kan säga, det är sådana här spelare som är byggda för att spela slutspel.
Ja, och nu ligger de där. Jag vill bara påpeka genast att jag nog nämnde att jag ville ha OS-spelare av det, Anders. Men vi kan snacka de här också. Jag tycker nog liksom att Kadri framförallt är en spelare som nog är före Erik Haula, säkert på alla lags önskelistor bland de här lagen som vill ha en center. Men jag tror också att i och med att han har den där rutinen, han har mycket bättre poängmässigt och säsonger i bagage, har haft mycket större roller i sina lag som han har spelat i, så tror jag också att det där priset som Calgary kan be för honom är ganska högt. Och att jag tror att det till och med finns lag som fortfarande ser Nazem Kadri som en andra center i ett slutspelsvinnande lag. Vilket jag själv ser inte honom som det, men jag tror att det finns klubbchefer som gör det.
Men det har jag ingen att tillägga till, men det där tillbaka till OS-aktuella spelare. Så nu är det ju det där såklart ett lag som har två centrar som nu, jag kan tänka mig att det är ganska intressant. Så båda ryktas att vara i princip till salu, och det är då New York Rangers-centrarna Mika Zibanejad och Vincent Trocheck. Och det där också tror jag att det där Mika Zibanejad, det är nog många det där speciellt amerikanska general manager som nog har märkt att det var han som sköt in den där kvitteringspucken mot USA när det var lite över en minut kvar av matchen när det gällde som allra mest.
Mm, och vet du vad, här har jag väntat på, ända sedan du nämnde det där om inside trading, för här har jag faktiskt en tanke. Jag tror ju nog att Minnesota Wild behöver en första center. uttryckligen är första center. Ingen diss mot Joel Eriksson Ek, men han ska inte vara första center i ett lag som går långt i slutspelet. Och jag tror ju ändå att de kanske till och med ser Mikanet Zibanejad mer som en första center än vad till exempel Sam Hallam tydligen gjorde. Och där kan det nog vara att Bill Guerin och Mike Sullivan till exempel har snackat lite sinsemellan redan i USAs, inte kanske i omklädningsrummet, men där någonstans i Milano.
Men och sen du tänker Mike Sullivan och Bill Guerin så det där att tala sinsemellan, så tror du att där finns ju nu också då Vincent Trocheck som är det där som en spelare som de kanske också har diskuterat.
Ja, det är mycket möjligt och jag vet ju att han är uttryckligen en sån spelare som Bill Guerin tycker om i och med att han är med i det här laget. Men jag ser ju inte heller honom som en första center, utan han skulle bara vara en sån där som bidrar med centerbredd. Och samtidigt tror jag ju också nog att han är en sån spelare som åtminstone Mike Sullivan vill ha kvar i New York Rangers, för att han är en sån där som de kan bygga den där, som de ser den vinnande kulturen kring, för att han är en sån spelare som de tycker att bidrar till en vinnande kultur. Och inte vet jag har jättemycket att säga emot det heller. Nu spelar han ju en viktig sån där defensiv roll i ett lag som sen var nog OS-guld också.
Ja, men samtidigt är han det där, han är en spelare som det här, av någon orsak så brukar det ju vara så att vissa spelare blir sådana att de tradas med jämna mellanrum. Och Vincent Trocheck har ju blivit en sån spelare. Han spelar bra i Florida, han tradades från Florida till Carolina. Han spelar jävligt bra i Carolina, han tradades från Carolina till New York Rangers. Så det där, att han är en sån här spelare som det där nog med jämna mellanrum har bytt adress och av någon orsak så brukar det vara så att sådana spelare inte slutar att göra det.
Nej, alltså det kan jag dels hålla med om, men samtidigt tänker jag nu mest på Mike Sullivans kommentarer, hans fina analys om det amerikanska laget på den här presskonferensen efteråt, där han sa att det finns whiskydrickare och det finns mjölkdrickare i världen, och att det här amerikanska laget var fyllt av whiskydrickare. Och när man tänker då att han har nu den där attityden att det ska finnas whiskydrickare i ett vinnande lag. Och då har du en Vincent Trocheck. De tydligen gillar antagligen Jack Daniels eller Jim Beam eller någon sån annan bourbon, ska vi säga. Så varför skulle de träda bort honom i så fall?
Nu protesterar mina skotska rötter och säger att det är ju inte whisky det där.
Men tror du faktiskt det single malt som de sitter och smuttar på där, eller är det en riktig hederlig southern bourbon on the rocks? Ja. Och så tycker de att det är häftigare än att dricka mjölk.
Ja. Alltså så blandade du med kokis.
Ja, det var nog liksom det grabbigaste citatet under hela OS, måste jag säga. Jag har svårt att inte skratta åt det. Mjölkdrickare och whiskydrickare.
Fantomen skulle inte platsa i det där i USAs ishockeylag. Du har väl inte läst Fantomen, du är så ung.
Nej, jag har visst läst Fantomen. Men oavsett, så jag tror liksom inte att Vincent Trocheck är till salu på samma sätt som till exempel Mika Zibanejad skulle kunna vara. Det var summa summarum av det jag ville komma fram till.
Okej, det tog bara 5 minuter.
Ja, och en annan spelare som såklart, igen, inte en OS-aktuell spelare, men en spelare som jag tror att kan vara till salu i New York Rangers för rätt pris, ska sägas. Så det är ju Adam Fox. Men samtidigt har inte rosat på marknaden den senaste tiden, var ju inte ens egentligen aktuell för OS-laget heller. Och det kan säga någonting om hur man anser att hans nivå helt enkelt är just nu i NHL.
Samtidigt så tror jag att det finns en massa NHL-lag som tänker att om inte den där killen med allt det han har ut, allt det som han kan, om han inte liksom får det att stämma numera New York Rangers, så hos oss får han det. För nu är han ju, Adam Fox är en helt fantastisk ishockeyspelare, och han är inte ännu lastgammal heller.
Nej, absolut inte. Men samtidigt tror jag också att New York Rangers fortfarande är i den ställningen att de kan, eller positionen att de kan sätta en ganska häftig prislapp på honom också. Och där är sen frågan, ja, att är någon villig att betala så mycket för honom? För jag vet att det här liksom låter lite kontroversiellt säkert att säga så, lite motsägelsefullt, för att jag sa ju redan att Rasmus Ristolainen antagligen kommer att vara värd ganska mycket.
Ja, det är sant. Nå, det där, om vi ännu tar sån spelare som inte har varit i OS som det där, och ett lag som kommer att sälja, så det är ju St. Louis Blues. Och där finns ju ett antal spelare som det där som ryktas vara det där ganska heta för det där transfermarknaden. Och det där en center speciellt som det, lite förvånad är man ju om St. Louis vill göra sig av med sin det där, på ett sätt en spelare som skulle kunna vara en franchise-spelare. Men när han hela tiden ryktas om att han är till salu, och det är centern Robert Thomas, som ännu här för ett drygt år sedan förra våren, han var så förbannat bra förra våren, det där efter Four Nations, att då sa man att den här killen kommer att vara med i Kanadas OS-lag. Nu han var inte med i Kanadas OS-lag, men det där har vi en spelare som jag tror att om han på riktigt är till salu, så är det nog många som är det där ute efter honom.
Men är han en whiskydrickare?
No, men han behöver ju inte det där åka till New York Rangers.
Eller Minnesota Wild. Fast det uttryckligen skulle vara Minnesota Wild som vill ha en center. Men nu tror jag ju att han eventuellt skulle vara en bättre första center som är lämpad för Minnesota Wilds ishockeystil just nu än vad till exempel Mika Zibanejad.
Och det där igen, ett lag som många säger att det är nu som det ska stämma. Det har vi ju försökt sagt i några år redan. Så det är ju Carolina Hurricanes och det där. Och nu är det ju säkert ute efter den där centern. Så blir det utan den igen så det där blir det nog mycket snack med det där. Han har i och för sig en hög lön. Han har 8,8 det där, över 8 miljoner i lön och 5-årskontrakt. Men det där, när jag har slutat som sagt att fundera på hur de fixar det. Men
ja, för de fixar det
garanterat alltid. Garanterat är det inte så, men det där varför skulle förresten när Carolina inte också kunna vara ganska jädras intresserad av Mika Zibanejad?
Ja, men där också funderar jag på att vem passar bättre då i den där spelstilen? För det är en sån här faktor som vi inte kan förbise heller någonsin med Carolina Hurricane. Så då säger jag kanske ändå att Robert Thomas är mer av den sorten spelare som Rod Brind'Amour skulle vilja ha.
Alltså han är, ja, det där, plus att han är 26 år gammal. Han är inne i sina bästa år just nu, så det där. Så och det där, och visst var han ju, nu var han väl i St. Louis Blues när de var han inte alldeles då när verkligt ung när de vann Stanley Cup. Nu var
jo,
han med.
Jo, han var nog med där. Ja. Han var nog med där. Det är liksom en bevis.
Så han vet också vad det gäller att vinna.
Ja. Ja. Ja, alltså inte egentligen ser jag som att någon del av dem är jätteosannolika, för att de har också ganska mycket utrymme under lönetaket faktiskt. Åtminstone i Backpedia sa de nog helt 8,8 miljoner, att inte det är alls liksom omöjligt på något sätt att de skulle ta in en ganska stor fisk också.
Nej, det där, någonting måste göra. Det tror jag nog att det är definitivt ett lag som kommer att fiska efter någon stor, faktiskt en stor fisk som de tycks göra varje vår. Det kan nog bli helt intressant. Jag skulle ha en fråga ännu gällande en finlandsspelare om det passar dig.
Absolut.
Och det där, och det här är kanske lite långsökt, men när vi ändå tänker att det gick ganska bra för Finland. Han spelar en liten roll, men han var inte helt dålig. Och det där, han har också brukat ändra adress, och han är för tillfället säkert verkligen handelsvara. Och det finns det ännu någon lag som tycker att hej, vår spelstil, det sättet som vi spelar i ishockey, så skulle det där Olli Määttä kunna platsa i ett tredje backpar?
Nej.
Du tror inte?
Nej, alltså jag tror att han spelar så himla lite i OS. Mm. Att jag tror inte att han höjer på sina aktier. Och jag tror att där med honom ser man det mer som att Finland hade med Olli Määttä för att de var tvungna att ha med Olli Määttä. Och Johan gjorde jobbet helt okej, men det finns inte någonting från de senaste NHL-säsongerna som visar att han skulle ha någonting mer att ge heller.
No, tyvärr. Jag tänker nämligen just på ett lag som det där som tycks vara ganska bra på att få sådana här backar som nu inte ser hemskt bra ut på pappret att prestera väldigt bra, och det är Tampa Bay Lightning, att det där när de rustar för slutspelet så, och det är ju inte det laget som på det sättet tycker jag, säger om jag tycker att jag är fel, spelar den där allra snabbaste ishockeyn.
Nej, men alltså jag tänker mest bara på att när han inte ens ryms i Utahs backtrupp.
Men har det inte helt mycket att göra med hur Utah spelar? För de spelar ju en sån här våldsamt snabb ishockey.
Ja, men ja, jag är bara skeptisk tyvärr. För att jag har bara svårt att säga just i och med att
jag tänker han kostar nästan ingenting.
Nej,
och Utah
vill
bli av med honom.
Det är just det, men då tänker jag mer att det borde vara ett sånt lag som är på väg till slutspel, som har helt slut på backar och som behöver någon, bara någon, för att liksom ha någon med NHL och slutspelserfarenhet. Och då tänker jag till exempel att om Dallas Stars till exempel åker på en skada och inte får in Rasmus Ristolainen och inte tar in Adam Fox eller vilka andra backar ens finns på marknaden, så plötsligt står
Justin
där.
Justin Falk är en back som de snackar mycket om.
Ja, och sen plötsligt står den där och inser att det är nu Olli Määttä, eller så är det någon från AHL. Och då tror jag att man kan plocka in Olli Määttä. Men jag tror tyvärr att det måste gå så långt innan det blir aktuellt.
Det kan hända.
Men nästa vecka kan det vara att vi redan har svar på vilka spelare som flyttar vart. Vi är tillbaka igen nästa tisdag. Skicka in dina frågor på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi.
Hej och tack och ha det bra.